Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I det här programmet ska vi prata lite om karriärbyten och om inspiration för att förverkliga sina drömmar. Därför säger jag, Leif Bratt, hej och välkommen till Ulf Bergström, författare till trillen Hatarna.
Tackar, tackar.
Får jag säga också då, med tanke på vårt tema, så att förutom författare så kan man väl också säga att dig, eller att du kan kalla det för drömterapeut.
Ja, det får man gärna göra. Det tycker jag, för att jag hoppas ju också och att jag kan inspirera andra. Jag har ju faktiskt förverkligat den dröm som väldigt många svenskar har, att skriva en bok.
Du höll ju ett föredrag här nu i fredags, samma dag som vi spelar in det här. Och pratade just om karriärbyten och att realisera sina drömmar. Kände du att du fick respons?
Absolut, det tycker jag verkligen. Det här var ett affärsnätverk i Tyresö som hade bjudit in mig för att komma och prata om drömmar. Och det kom ju ganska mycket folk. Och jag hoppas och tror att de som kom var intresserade och nyfikna och ville höra vad min resa var för att faktiskt förverkliga min dröm. Alla har vi ju drömmar någonstans. Och sen är frågan vad det är för drömmar. I mitt fall var det att skriva en bok. Och det kan ju vara andra som har drömmar om att resa utomlands eller segla över Atlanten eller vad det nu är. Men ofta är det någonting som stoppar folk. Så kanske lyckades jag få några att tänka till lite extra och kanske få modet någon gång, inte imorgon kanske, men framöver, att förverkliga sina drömmar, för livet är kort.
Men har du fått någon känsla för, eller fått responsen att, alltså, vad är det som stoppar, hindrar människor från att förverkliga? Jag kan ju amatörmässigt och säga, ja, jag har familj att försörja, så jag kan inte latcha runt hur som helst och sådana här saker. Men finns det några andra hinder, blygsel eller vad?
Ja, det finns många olika hinder. Men mycket handlar om inställningen och lite grann bekvämlighet, som du säger också. Men framförallt handlar det om att man försöker hitta problem och saker som gör att det är svårt att förverkliga. Man har så kallade limiting beliefs, begränsande inställningar. Begränsande,
jag kan inte, eller?
Limiting beliefs, ja, hur ska vi översätta det?
Ja, begränsningar. Man går och tänker, nej, jag klarar inte. Nej, men det är lite grann som, jag går ju runt och frågar folk om de vill vara med och göra sommarprogram.
Ja, okej. Okay, ja.
Ja, nej, jag har ingenting att säga, jag kan inte. Jag törs. Ja, det finns motstånd och några är jättepratglada. Men du sa då att du har då förverkligat din dröm. Men om vi då går, backar bandet och pratar lite bakgrund, vad skulle du säga, alltså, vad har du gjort, din CV innan du tog det här steget, om du förstår vad jag menar?
Ja, visst.
Till havs du järva jakt, till storms var man på vakt, till havs.
Det där får bli en speciell hälsning till Tyresöbon Ingvar Carlsson, som jag vet älskar opera. Jag har både varit operasångare och EU-tjänsteman. Jag började på operan som 10-åring, debuterade i liten roll som hedegossen i Tosca i tredje aktens början där. Och samma karriär som Cecilia Bartoli gjorde, men hon hade en lite mer framgångsrik operakarriär än vad jag hade. Jag började där på scenen och sen så hamnade jag nere i källaren i kören. Så att,
det var det första steget i din CV-yrkeskarriär.
Ja, det kan man säga.
Och hur länge var du då på operan?
Ja, från att jag var 10 tills att jag var 27 så sjöng jag på operan. Sen så sjöng jag på Folkoperan 2003 senast. Jätteroligt också. Helt annorlunda operascen att sjunga på.
Och sen gick du, då hade du en dröm att bli EU-tjänsteman, eller?
Ja, faktiskt så blev det en dröm efter ett tag. Jag arbetade i ja-kampanjen för EU 1994 och sen insåg jag 97, men det här tycker jag är roligt och spännande. Då lärde jag mig franska sen 97 och sen så arbetade jag med det också, för jag var ganska bra både på musik och på samhälle och historia och samhällsfrågor.
Men då förverkligade, jag menar, jag vill komma till det här, förverkliga drömmar.
Ja.
Så det var ett sätt att förverkliga en dröm. Det fanns en längtan där ut.
Ja, det fanns en längtan ut och få försöka förändra samhället och få prata språk och hjälpa till att bygga upp Europa, kan man säga.
Fick du någon abstinens av att inte vara på operan?
Nej, det tycker jag inte, utan jag sjöng ändå 17 år ungefär på operan. Så att 17 år på operan, 17 år har jag varit EU-tjänsteman och nu så börjar en annan karriär. Så att,
ska den också bli 17 år?
Nej, det får vi se. Ja. Kanske längre. Och sen så jag sjunger ju lite till och från också. Dels så sjunger även som EU-tjänsteman och sen så sjunger jag även nu när jag författar. Det faktiskt går hand i hand. Det är olika sätt att uttrycka sig på.
Menar du att när du sitter vid skrivbordet, så ungefär som nu, så far ut en, säger man aria eller...
Aria är rätt. Nej, inte vid skrivbordet kanske. Där lyssnar jag på musik, men det kan vara all möjlig slags musik. Men däremot är det så att när jag är ute och signerar böcker, vilket jag har gjort ett stort antal tillfällen, ska jag även, har även gjort det här i Tyresö då. Så då passar jag på att sjunga också. Dels så får man ju lite uppmärksamhet och då får man lite mer folk och kan prata med dem om min bakgrund och om den här boken som jag har skrivit och som sagt om att förverkliga drömmar.
Jag hade ett annat trix i min ungdom när jag stod på mässor och skulle sälja saker och ting. Då var det väl, de var rädda för den där säljaren som stod där och så jag skulle sätta klorna i dem. Men då hade jag en ramsa. Köp en, få två, betala för tre. Då hörde ju inte riktigt vad jag sa. Eller det var något underligt. Det där.
Ja, ja, ja.
Men jag fick folk att komma. Så det finns andra tekniker
ja,
också.
Ja, det funkar säkert också.
Ja.
Det är sant.
Du har alltså nu förverkligat den här drömmen. Är det här boken då, Hatarna, är det den första boken?
Ja, det är den första boken jag har skrivit nu. Men jag har några på gång också.
Den här då, första, debuten. Hur lång tid har den tagit att förverkliga?
Den tog 46 år, brukar jag säga. Nej, men skämt åsido, den tog ungefär 2 år att skriva. I och med att jag arbetade parallellt och... Jag hade en klar dröm vad jag ville skriva, men sen var jag tvungen att lära mig hantverket hur man skriver en bok. För även om jag hade arbetat mycket med politik och kommunikation som jag har vävt in och ner i den här grytan, så var jag tvungen att lära mig att skriva på ett annat sätt helt enkelt. Så dels gick jag skrivkurser och dels online och sen även på plats i Stockholm sen på Skrivakademin, samma som Jens Lapidus. Och det där tog ju lite tid också att ta till sig allting och sen arbeta om det i boken. Så att, det tog tid helt enkelt. Sen så är det så här att skriva är att skriva om. Man skriver ett första utkast och så skickar man den till lektör. Så får man synpunkter som lektör ger övergripande perspektiv på en bok. Och så skriver du om igen och sen så skickar du in den på nytt och så skickar du till kanske en annan lektör och får andra synpunkter som hela tiden gör den bättre och lyfter boken, får orden verkligen att flyga på ett helt annat sätt. Och så skickar du den till förlag och sen så måste du fortfarande kanske putsa den med en redaktör också och för att få den ytterligare på mer detaljnivå hur boken ska bli till. Så att det är många olika saker man måste tänka på.
Men alltså de första stegen, de är dina egna. Du skriver, du skickar till lektören och du bollar därför.
Ja, ja, absolut.
Sen när den är då nästan färdig, då går du till de här olika bokförlagen. Får man bara frågvis eller så, lägga sig i.
Ja.
Alltså, hur mycket pengar måste man ha i plånboken för att köra ett sånt här projekt med lektörer och så?
Ja, det är lite olika, men en lektör kostar kanske någonstans mellan 7 till 10 000.
Ja.
En redaktör beror på lite hur många ord du har så det kan, och vem du har, så det kan kosta någonstans 15 000 och sånt där, 15-20 000 beror på.
Ja. Och då har du ingen aning om hur det här kommer ta sig emot. Eller är de så hyggliga som säger den här boken är totalt omöjlig eller det här verkar bra?
Ja, jag visste redan, dels jag visste att jag hade en väldigt bra story. Och sen så fick jag respons tidigt stadium från 5 olika förlag. Och då visste jag att det är bara 5% som får svar överhuvudtaget från förlag. Jag hade en bakgrund som var lite intressant tror jag för förlagen med jobbat med politik på högsta nivå för en minister och för EU och sen också operasången. Så det tror jag de tyckte om, den kombinationen. Och sen att storyn var en spännande, väldigt aktuell handling. Och att jag har jobbat med politik och ord och kommunikation också. Så att jag tror att den kombinationen lät intressant för dem. Så att jag fick kvitto från två förlag först. Så låg jag i 4 månadershögen, vilket är rätt hög. Och sen ytterligare 3 förlag i 4 månadershögen. Så att jag visste någonstans.
Vad är 4 månadershögen för något?
Ja, du får svar efter 4 månader. Och det betyder att då har de haft manusgruppen på förlaget som har läst den och tittat på den och granskat den. Och om man då får en halvsida eller en sida till svar, som sagt, det är väldigt få av de cirka 5000 manus som skickas in, så är det bara 5% som får svar överhuvudtaget.
Ska jag tolka det som att du skickar in den, redaktören, efter de här lektörerna så läser redaktören på bokförlaget den först, och där är det första gallringen.
Mm.
Så att det här 4-månadersklubben, eller vad jag nu ska kalla det, det betyder att han har lämnat den till några andra. Den har en potential, anser redaktören.
Ja, precis. Så är det. För de flesta bokförlag. Det är lite olika på olika
förlag. Men ungefär så.
Ja.
Jag blev nyfiken. Vilken minister jobbade du för då?
Jag jobbade för Bosse Ringholm år 2000-2001 tillsammans med EU-ordförandeskapet. Återigen, jag är EU-expert. Så det var i samband med det fanns den tjänsten. Men det var fantastiskt spännande att få flyga regeringsplan och vara med och träffa. Att få mig att träffa Zhukov och titta ut över Kreml till exempel var ganska spännande.
Det är inte så många som har gjort.
Nej, det är inte så många som har gjort det.
Och ändå drömmer om att bli författare. När märkte du att du hade talang? Eller var det bara... Alltså, man måste väl känna att jag kommer klara av det här. Du sa tidigare att det är lite olika att skriva en politisk promemoria och skriva en bok. Men ändå måste du väl ha känt någonstans att... Det fanns en grund för skrivande i dig? Eller var det bara jag vill bli uppmärksammad, jag vill få ut mina tankar, jag har en bra historia att berätta? Eller var det själva författandet som var drömmen?
Mm. Det är en väldigt bra fråga. Jag tycker nog att jag har mer talang att skriva än att jag skulle vilja bli författare med stort F. Utan det handlar om att jag älskar ord, jag tycker om att skriva och allt mer insett att det är ett sätt att uttrycka mig som passar mig väldigt bra. Man kan leka med orden på ett fantastiskt sätt, mejsla ut meningar, ligga och tänka på meningar, vakna upp mitt i natten och inte kunna somna förrän man har skrivit ner den där meningen så att man inte glömmer bort den till morgonen. För det gör man om man inte skriver upp det hela. Så att jag insåg att jag är bra på ord. Jag har läst juridik också och då blir man väldigt känslig för ord. Det finns ju ganska många svenska författare som har en bakgrund och har läst juridik. Och jag tror att det har lite med att man älskar ord. Och sen är det ett helt annat språk förstås man använder i juridiken eller politiskt än vad man gör när man skriver. Men ändå så har man fått upp den här fingertoppskänslan för ord.
Alltså då när du skriver... Så vill du skriva någonting och du skriver på ditt sätt.
Mm.
Men jag tänker, hur kommersiell är du i tankarna? Alltså, jag vet inte om boken Flundran är bekant för dig. Heinrich Böll, eller någon tysk författare, förlåt mig, lyssnarna. Jag tror han fick Nobelpris också i litteratur. Mm. Jag var med i en bokklubb i min ungdom för att fylla en bokhylla hemma. Den var totalt omöjlig. Alltså jag läste en halv sida och undrade, vad har jag läst?
Mm.
Alltså jag menar, du vill berätta en story och alltså det jag är ute efter, jag föredrar text som flyter. Alltså jag kan inte behöver backa bandet.
Mm.
Ja. Men hur mycket tänker du på det? Tänker du bara på att jag ska skriva av med det här?
Mm.
Eller tänk, jag måste nog ha lite mer flyt?
Ja...
Du förstår vad jag är ute efter,
va? Alltså, man måste alltså hitta sin egen stil. Men sen kan man, när man har gjort det, kan man ju välja att ta en del kommersiella element i själva historien. Så att jag har ju valt en tysk prickskytt, och det är inte av en slump, utan det är ju för att den tyska bokmarknaden är väldigt stor. Det är både Tyskland, Österrike, Schweiz, lite Belgien och Italien som när man pratar tyska. Så det är ju ett medvetet val jag har gjort för att få... en viss spänning i det hela. Då kan man också koppla en del tankar kring nazism och andra element som kryddar berättelsen ännu mer. Så att sådana saker kan man göra i berättelsen om man vill vara kommersiell. Sen är det klart att en thriller är ju kommersiell, mer kommersiell än en diktsamling till exempel. Men,
Ja, så det man får göra kompromisser?
Ja, det får man göra lite grann, absolut.
Så lite kommersiell är du?
Ja, det är. Jag menar, all business is show business, och då måste man sälja. Vill man nå ut med ett budskap, en bok, då måste man sälja. Det är ju samma på operan också. Att det är så för alla artister, att man måste ändå komma ut på något vis.
Nu när du då skriver den här, jag gissar att det börjar med någon slags idé.
Mm.
Men sen måste ju du då, alltså du kanske upplevt någonting, alltså det här skulle man kunna skriva en bok om. Men någonstans måste ju ha då, det ska bli spänning, det ska bli lite ett oväntad upplösning kanske.
Mm.
Alltså den där, har du någon sån här eureka, alltså ja, ljuset tänds i huvudet, idén kläcks, ja men så här ska jag. Och sen blir det naturligtvis ett jättearbete. Men du har en idé hur det här ska sluta redan när du börjar, eller?
Ja, absolut. Jag kan berätta lite om boken. Jag visste från början vad början skulle vara, mitten och slutet. Men allt däremellan var ju tvungen att fylla med innehåll, med att fördjupa karaktärerna. För det är ändå karaktär som driver historien och berättelsen framåt. Så jag skapade en kvinnlig hjältinna, Nina Sandstedt, som arbetar vid Säpo. Och då får Säpo ett tips om en förestående terrorattack. Och då ska hon försöka ta reda på vilka det här är. Och vad man också vet som läsare är att det finns ett antal bittra Afghanistan, svenska Afghanistan-veteraner som har stridit tusentals mil ifrån Sverige för att kämpa för jämlikhet och demokrati.
I Afghanistan.
I Afghanistan. Och så kommer de tillbaka när de har förlorat vänner och armar och ben och kamrater, och så blir de väldigt bittra. De inser att vi kämpade där borta för jämlikhet, och så har vi inte på hemmaplan med ett kungahus. Och då slår det slint i skallen på dem att de blir bittra hater som skapar svenska republikanska armén. Och den här armén, de skaffar sig en tysk pyckskytt som slår ut hela kungahuset, och sen blir det palmemordskaos. Så jag vävde in element ifrån verkligheten. Vad händer i Sverige vid en attack av det här slaget? Och vi hade ju senast för något år sedan här en terrorattack i Sverige, och några år tidigare också. Så att det här är skrämmande aktuellt. Så att jag visste att jag ville använda element från verkligheten för att diskutera vad händer i Sverige vid en terrorattack.
Ja, vi ska inte avslöja mer just nu. Det får bli läsaren som får komma på det själv. Vet du om den finns här på bokhandeln i Tyresö? Eller beställningsvara? Eller?
Ja, precis. Alltså, jag signerade ju på bokhandeln, ja. Tyresö bokhandel. Så att, absolut.
Då ska den finnas här, hoppas vi då. Då ska vi se. Den heter ju Hatarna.
Mm.
Och det är ju någonting som en del kanske uppfattas som kontroversiellt. Valet av detta namn på boken, Hatarna?
Ja, dels är det så att det är en kort titel som funkar bra. Även det är kommersiell aspekter man tänker på när man väljer titel på en bok. Men att det sammanfattar väldigt mycket vilka de här karaktärerna är. Några av de här drivande, de här Afghanistan-veteranerna. Och det blev också väldigt mycket mer aktuellt än vi hade tänkt mig från början. Jag hade lite andra arbetsnamn under gång när jag skrev det hela. Det hette Patriot. De republikanska patrioterna hette de från början. Eller de republikanska vargarna. Men Hatarna blev ju väldigt mycket mer kärnfullt. Inte minst med tanke på hur mycket hat det finns både i samhällsdebatten och inte minst online. Och även hat mot offentliga personer som skrämmande och som gör att folk som tycker ibland att de har upplevt orättvisor, rätt eller fel, kan organisera sig, och med kunskap och pengar så kan de begå hemska brott. För att det finns en sån radikal, risk ändå att folk som är bittra gör saker som är förskräckliga.
Du sa ju själv här nu inledningsvis att boken har varit ute ett halvår.
Mm.
Har du hunnit få några hatmejl?
Ja, jag har fått en del hatmejl, absolut. Ja.
Vad är det man hatar dig för då utifrån boken?
Jo, det är ju så att den här boken bryter ett tabu kan man säga. I och med att en påhittad kungafamilj mördas. Men alla har vi känslor till kungafamiljen. Jag som sagt stått på operascenen och vinkat till kungafamiljen när jag var 10 år. Gett blommor till kungen när jag var liten. Så att det där, vi har alla känslor inför kungen. Och här handlar det om de som blir bittra mot en kungafamilj för att det inte har jämlikhet. Och att i boken så låter de mördas. Och då det är folk som tycker det är, inte helgrån, men vad heter majestätsbrott. Det finns väl inte ens längre. Men det finns folk som är väldigt upprörda över det här och tycker att att jag inte alls borde få skriva någonting liknande. Så att det är ju ett angrepp mot yttrandefriheten ytterst. Att det finns folk som hatar. Det spelar nästan ingen roll vad du tycker eller tänker. Det finns nästan alltid någon annan som är en extrem och kan hata dig för det du tycker eller säger eller skriver.
Vi pratade lite tidigare om det här med vad är det som hindrar människor att förverkliga sina drömmar. Om jag vänder då på det och istället frågar, när du har dina föredrag, föreläsningar om att förverkliga dina drömmar, vad skulle du säga om, vad framför du för så att säga, tips till människor, gör så här så går det nog, eller och förverkliga, eller?
Ja, dels berättar ju min resa. Jag kan ju mest relatera till det jag gjort, vad som fick mig att ändra mig. Och en sak som ändrade sig för mig var att en god vän avled tyvärr, var riksdagsledamot. Och vi hade arbetat tillsammans, vi var från olika partier, men hade en väldig respekt för han. Och så fick han cancer och vann den kampen. Första gången och andra gången, men tredje gången så gick det inte längre, utan han dog 37 år gammal med två små barn. Och det var ju väldigt sorgligt. Och då blir man ju tagen, man blir berörd. Det var den första nära vän till mig som gick bort, och det var ju otroligt tragiskt. Och det är många som drabbas av cancer. Vi vet ju alla att vi ska dö, men det blev ändå någonstans en väckarklocka för mig. Här gäller det verkligen att leva livet. Det vet vi ju alla. Det är egentligen inga nyheter jag kan berätta om eller förmedla. Jag kan bara försöka knäppa med fingrarna och få folk att reagera och tänka till, vad vill du med livet? Identifiera din dröm. Och vad ska du göra för att förverkliga den? Vilka hinder finns det? Och hur kan du bortse från alla de hindren? Och verkligen tänka på, hur vill du använda din tid? Få folk att tänka, tänk om du bara har 24 timmar kvar. Bli mycket bättre på att använda tiden.
Det finns ett uttryck, carpe diem, fånga dagen. Alltså det du är ute efter, att sitt inte bli 70 år och bitter. Alltså säg du är 40 år. Och, utan förverkliga så kommer du må så mycket bättre.
Ja, det är verkligen så. Att förverkliga med sina drömmar. Om man inte förverkligar sina drömmar, då kommer man sannolikt blir bitter och man skyller på någon annan, men det är ju ytterst bara du själv som kan se till att dina drömmar blir verklighet.
Alltså nu, det tänkte inte jag på innan, men nu när du berättar så slår det mig. Jag drev företag i hårvårdsbranschen, det är kanske inte det mest glamorösa, men i alla fall.
Nej, inte så helt uppenbart.
Han menar nu, det här är inte tv, men han menar jag är ganska tunnhårig där uppe. I alla fall, nej, men när jag var så där i 50-årsåldern, då var det mer så här, fånga dagen. Jag hade inga drömmar om någonting, utan jag ville bryta. Då var det 50 år sedan. Så sa jag till mig, jag vill inte bli 60 och sen ångra det senaste decenniet. Och då sa jag till min hustru att nu tycker inte jag det här är roligt längre. Nu gör vi oss av med företaget. Men klok kvinna säger då, nej, men det är bra att ha. Ja, var en bra försörjning. Ja, men då får du ta hand om det. Jag vill inte. Jag vill göra någonting annat. Så det var ingen dröm jag hade. Jag ville bara bryta upp och använda min tid. Min begränsade tid.
Så kan det vara, absolut. Att man kanske inte har någon klar dröm, men ändå att man vill ha en förändring i sitt liv. Ja, men då måste man se till att den förändringen sker. Och då måste man komma till den punkt att du identifierar vad din dröm är.
Ja, men sen också ska jag ju säga, det var ju, det underlättade ju att hustrun tog hand om företaget, så jag behöver ju inte tänka på det ekonomiska. Så man ska, det är ju inte jättelätt alla gånger. Det finns ju massa faktorer där som
absolut
är stoppklossar, bromsklossar.
Absolut, ja. Ja.
Så vi ska inte säga att det bara knäppa på fingrarna och så gör man någonting annat. Du, vi har här, det kanske inte du har kunskap om idag, men jag blev lite nyfiken det här. Du var tydligen nöjd med mottagandet av din bok. Vi har en annan Tyresö-författare, Roland Schytt. Han skrev Kodispällan, den blev film och också tror jag ganska framgångsrik som film. Har man alltså, är det också drömmar man kan ha? Att, nu har jag skrivit, det skulle vara rätt häftigt om det blev film också, eller?
Vet du, jag hade inga sådana konkreta drömmar. Däremot är det flera scener i min roman som där jag inspirerats av film och som mycket väl skulle kunna göra sig bra på film. Men det var inte så att jag hade någon konkret sån ambition. Jag blev otroligt glad när jag först fick boken som ljudbok, att ett ljudboksförlag tog hand om den, gjorde en till ljudbok och det skrevs en del om den. Och sen också någon direkt tände till på en wow, det här är ett jättebra manus, det här vill vi göra om till film. Eller i vart fall försöka göra om till film. Vi får se om det kommer att ske, men nu har den varit och presenterats på Berlinalen, en filmfestival i Berlin här för någon vecka sedan. Och olika stora bolag försöker se om de kommer göra film av den. Och det där vet man inte. Det där kan ta upp till 8 år tydligen innan en bok blir film. Så att det får vi se. Men det var väldigt spännande för mig att se vad som blir av min bok. Dels att den kan inspirera andra artister som filmskapare till att göra någonting med det hela. Och sen vad de gör av det hela. För att boken är ju inte filmen. Det vet ju alla egentligen. Och jag är nog en ganska enkel författare på det sättet att ge mig pengarna så får ni liksom använda mina karaktärer och min historia. Jag tycker att, skämt åsido, jag förstår att ett filmmanus måste vara helt annorlunda än boken. Det blir ett helt annat tempo och en helt annan berättarteknik faktiskt. I en bok så har du tid att gå ner på djupet i karaktären och ha fler olika bihistorier. Allt det där måste du skära bort. Så att jag sa ju det direkt, ja, men jag förstår, ni måste ta bort 60-65% av boken och lägga till lite andra bitar. Och det har bara varit spännande att se vad de lagt till, tycker jag. Så att det måste nog... Man måste nog ha en speciell karaktär för att kunna tåla att de skär bort olika delar av din bok. Att de opererar ben och armar så att säga, från bokkroppen.
Men de får inte ta bort själen?
De får inte ta bort själen, men de kan plastikoperera den och lägga till lite nya delar faktiskt också. Så att, eller jag ska inte säga delar, men en ny karaktär till exempel så...
Men du, då undrar jag bara så här, om de då får din bok, och jag gissar då att den är översatt till tyska eftersom det var en stor marknad. Hur skyddar du dig så att de inte bara snor idén?
Ja, boken finns ute, så att det är ju bevisat att den är min, och sen har vi ett avtal också. Det tog lite tid då att säkra upp avtalet också, men jag hade väldigt duktiga jurister som hjälpte mig med det, och de hade ju sina jurister, så att det skötte vi.
Ja, du känner dig trygg?
Ja, jag känner mig trygg.
Då kanske vi får se den då om 8 år.
Ja, det kan gå snabbare också. Men det kan också vara så att det inte blir någonting alls. Man vet inte. Det är väl ganska vanligt i filmindustrin att de bara köper rättigheterna. Framförallt i USA. Mm. Köper rättigheterna så ligger de på den bara för att. Ungefär som med patenträtt. Att man måste markera rättigheten.
Du, det var en film som kanske kommer tillhöra framtiden. Men mer realistiskt, finns det någon ny bok på gång? Kan du försörja dig som författare? Ja, alltså de närmsta, inte de här 8 åren, för det vet vi ingenting om, men närmsta framtiden, ny bok, eller?
Så här är det, att jag har flera böcker på gång. Dels har jag 2:an och 3:an i den här serien på gång. Jag har till och med en 4 i huvudet. Men 2:an och 3:an är de jag håller på att skriva just nu. Och skriver dem parallellt. Det tar lite längre tid, men det blir samtidigt lite bättre på vissa punkter. Även om de är oberoende av varandra, både 1:an och 2:an och 3:an, så bygger de ju, eller de har ju många element gemensamma, de ledande karaktärerna till exempel. Men jag fick ett så väldigt bra material ifrån 3:an, ifrån en av dem som har gett mig material, en prickskytt helt enkelt, som hade material som jag behövde ta hand om. Av olika skäl så behövde jag ta hand om det nu och följa upp de bitarna och ta reda på lite mer. Så att det var väldigt spännande. Så att de är helt olika i karaktär, 2:an och 3:an. Men som sagt, samma karaktärer och spänningen fortsätter, bygger vidare på det.
Men hatarna har sålt tillräckligt bra så att något bokförlag är intresserad av 2:an och 3:an? Eller börjar det här med lektörer om och redaktörer om, eller...
Ja, alltså redaktörer och lektörer finns alltid med i bilden. Men det är ju så att förlag vill helst ha serier när man skriver. De vill veta att det finns ett författarskap de bygger på. Så att det, och de har ju märkt också att den här funkar. Det är som sagt ljudbok och eventuellt film också. Så att det finns så pass mycket intressant i storyn och karaktärerna. Så det är jag övertygad om.
Ja, det där var framtiden då som ja, du ser några år framåt i alla fall. Finns det sysselsättning inom författarbranschen. Men min undran är då, eftersom det här handlar om karriärbyten och förverkliga drömmar, har du börjat närt någon ny dröm som du vill förverkliga efter författarskapet, eller blir det det sista du gör, det sista yrket du har?
Ja, vet du, den unge Ulf Bergström, han var bra på musik, han har sjungit på operan, han var bra på historia och samhälle, jag har jobbat feminister och på EU-nivå, även skrivit en bok, och han var också bra på sport, så att jag får väl satsa på den här NHL-karriären eller bli tennisproffs. Och då ska du gå till spelbolagen och satsa på mig, för det är nästan ingen annan som vågar satsa på mig här som tennisproffs. Eller,
men det finns NHL. Väl sådana här seniortorer i...
Det gör det. Jag ska säga att det var väldigt tufft 2006 när Tre Kronor vann i Torino. Och så började de säga, nu ska vi pensionera de här gamla 72-orna. Och jag hade inte ens börjat spela i landslaget än. Jag grät ju och insåg att jag borde åka till Timrå när jag var 11 år istället för att hålla på och lalla på operan och bara spela ishockey där i Timrå istället.
Ska du förverkliga den drömmen då?
Vi får se om någon tar emot mig i Timrå.
Okej. Då Ulf, då tackar jag dig. Och alltså, boken hittar man i bokhandeln. Det är ingenting så här man handlar på nätet. Jo, det kanske finns också.
Det är så att det mesta idag säljs på nätet. Antingen som ljudbok. Ja. Där 40% av bokmarknaden är ljudböcker. Det visste inte jag när jag började skriva. Nej. Och sen väldigt mycket, jag skulle tro att det är kring 30% är på nätet genom Bokus och Adlibris. Och sen så är det i bokhandeln.
Ja, för det var lite övertydlig nu och lite artig mot dig då. Så är det alltså Ulf Bergström som är författaren. Och boken, del 1 i en förmodad trilogi eller kanske till och med mer. Den här första delen heter då Hatarna och handlar om hur man eliminerar kungahuset.
Precis.
Eller det är i alla fall ett element i det hela.
Det är det. Ja.
Då tackar jag dig, Ulf.
Mm. Tackar
så hörs vi en annan dag.
Tackar så jättemycket.
Ni har hört Ulf Bergström berätta om sin debutroman Hatarna. Tack för att ni lyssnade.